A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Välkomna tillbaka till podden Utan dig med mig Emily
och mig Alexandra.
Det här är en podd som handlar om förluster och framförallt förlusten av våra barn.
Vi kommer att prata osensurerat och öppet från våra hjärtan, vilket kan göra att innehållet väcker mycket känslor.
Alla sörjer olika och det finns inget rätt eller fel. Men risken finns därför att någon kan ta illa upp.
Men vi hoppas att våra lyssnare inte ska ta illa upp på något sätt. Och idag sitter vi här med en gäst som heter Tove. Som vi har bjudit in främst för att prata om din son Theo. Som dog till följd av en hjärntumör. Men sen vill vi ju såklart också veta mer om vem du är som person. Och hur du lever med din sorg idag. Och ja, men vart den har tagit dig. Mm. Och sen har du också skrivit en bok. Som du gärna får berätta mer om också. Men jag tänker att vi lämnar över ordet till dig. Om det känns okej, så får du börja berätta lite om vem du är.
Tack snälla ni för att jag får komma och gästa er. Jag heter Tove Oddsdotter och boken jag har skrivit heter När jag blundar är du fortfarande här. Och den släpptes i februari i år, 2023. Och den handlar då om min son Theo som jag förlorade i en hjärntumör. Det var 2015, i början på 2015. Så det är snart nu när vi pratar idag, det är ju 8,5 år sedan nästan han dog, eller lite mer. Börjar komma mot år 9, det känns konstigt, men så är det. Tiden är ju abstrakt. Mm. Jag är 50 år. Jag kommer från Jämtland. Flyttade ner till Stockholm i början på 90-talet. På mitt CV så står det att jag är modedesigner. Jag brukar kalla mig för kreatör. För jag målar och jag skriver också då. Och gör massa andra kreativa saker. Jag älskar det. Tycker det är jättefint. Jag har inga fler barn. Theo var vårt enda barn. Jag har varit gravid väldigt många gånger, men jag har fått otaliga missfall. Försökte räkna på det här om dagen, hur många år det var jag egentligen försökte liksom bli gravid, och det var väl 15 år. Och någonstans där i mitten eller i början så blev Theo till så. Men jag har haft många missfall innan och även efteråt, och även varit inne i hela den här IVF-karusellen. Så är det väldigt mycket länge. Alla som har försökt att bli gravid vet ju hur det är varje månad när mensen kommer. Hur det känns och vad man tycker om sig själv och hur rättvist livet är. Idag är jag glad för att det blev som det blev, att jag inte har flera barn. För jag har kunnat vara med min sorg på ett sätt som är totalt hänsynslöst, om man säger så. Och det hade jag inte kunnat varit om jag hade haft fler barn. Så det finns en tacksamhet i att jag inte har fler barn idag också, på något sätt. Det gör det absolut.
Blev Theo gjord via IVF?
Nej, han kom faktiskt till naturligt. Men fast med så här typ ägglossningstest. Mm. Det var ju verkligen så här, skaffa barn, sex. Mm. Det är ju otroligt oromantiskt egentligen. Jag skriver faktiskt också om hur det gick till i min bok. Mm. Boken är ju, den handlar ju liksom om vem jag var innan Theo kom till mig. Och vem jag var under tiden med Theo. Och sen så hur livet blev efter Theo. Och det är ju en bok om självklart sorg och förlust och livet liksom, och döden. Jag ville ju inte leva när Theo dog. Jag var väldigt suicid i 1,5 år och under 3 år så såg jag döden liksom som en helt rimlig utväg. Jag är otroligt tacksam för att jag lever idag. Jag var ju på en plats där man inte ska ta sådana beslut. Som tur var så var jag inte tillräckligt liksom handlingskraftig för att klara av det då. Men...
När bestämde du dig egentligen för att du skulle ta självmord?
Alltså direkt när Theo dog, alltså jag hade egentligen redan bestämt mig innan att skulle Theo inte överleva. Det var ju så att Theos sjukdomsförlopp såg ut så att vi visste ingenting. Theo hade varit lite hängig på våren, så här, några veckor, lite huvudvärk, lite illamående men sen helt pigg emellanåt. Det gick massa konstiga sådana där saker på förskoleklassen han gick i. Så att vi tyckte inte att det var någonting som var konstigt. Jag kände väl att det var någonting som var lite skavigt. Förstod inte riktigt vad det var. Men en natt så drog liksom det här helvetet igång. För då fick han en stroke. Och då höll han på att dö den natten. Mm, och sen så började liksom ett 10 månaders långt helvete kan man väl säga. Som innebar att vi mer eller mindre bodde på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Och det var väl ungefär 5-6 veckor in när vi hade varit där som det bevisas att det var en hjärntumör. De trodde först att det var ett cavernom som är en typ lite så här blodkärlsmissbildning. Sådana här fösmärken som står ut lite grann, sådana kan man ha på insidan också tydligen. Mm. Så de trodde det var ett sånt som hade brustit, men sen visades det då efter en operation där de tog vävnadsprov att det var... Alltså, nu kommer inte jag ihåg vad den här tumören heter, men det är en av de värsta man kan få. Så de sa i princip att hade han fått den handen hade de tagit den direkt. Men man kan ju inte ta hjärnstammen liksom. Mm. För det är ju där allting styrs. Liksom andning, hjärta, syn, smak, alltså all rörelse. Så de opererade bort kanske hälften. Svårt att säga. Och sen så genomgick vi en sån här 6 veckors strålning. Så 5 dagar i veckan, i 6 veckor, så sövdes Theo och strålades. Och sen började cellgifter i slutet på den behandlingen. Och under hela den här tiden så bodde vi inte... Första 100 dagarna bodde vi på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Och sen så var vi hemma ibland, typ en vecka kanske eller några dagar. Sen var vi inne igen och så höll vi på ända till slutet i princip. När vi fick veta att... han inte skulle klara sig, för att Theo blev ju... När han kom in så fick han ju ha sån här vanliga stroke, halvsidesförlamning och hade svårt att gå, lite prata och ögat hängde och så. Efter operationen, då var ju Theo helt förlamad och kunde inte prata. Och ögat hängde och han kunde bara röra liksom så här lite grann på ett par fingrar. Så ifrån det läget till att kunna börja prata och kunna börja gå och så igen... Det hände under den här tiden. Alltså han var stenhård, han tränade stenhård. Jag var så stolt över honom. Jag gjorde ett jättejobb på det här. Men sen så, ja, tumören spreds helt enkelt. Och det fick vi veta några dagar innan julafton då. Det var fortfarande 2014 då. Mm. Och då bestämde, jag höll på att säga vi, men det var väl egentligen jag som bestämde mig för att han inte skulle behöva dö på sjukhus och att det var nog nu liksom. Mm. Så att vi behövde komma hem. Så då ordnade jag så att vi fick sina hemsjukvård i hemmet. Och så skötte vi honom själv. Och så kom de och gav mediciner. Han var ju kopplad då under den här sista tiden. Både, han hade ju kateter. Sen hade han en portakatt där de gav liksom smärtstillande och morfin. Och lugnande och ångestdämpande och allt vad det var. Och sen hade han även en pegg i magen som man matade honom med delvis. Så allt det där fick... vi sköta själva då. Och det gjorde jag ju mycket, mycket hellre än att behöva vara på sjukhus. Vi ville att det skulle bli liksom så bra som möjligt för Theo. Sen av någon, alltså jag vet inte, men någonstans så trodde jag väl liksom att, ja men att någon skulle så här, oj det blev fel här. vi gör om. Nu blir han bra, liksom, att det skulle ske någon typ av mirakel. Så att... Men jag hade väl redan då så här, ja men när han dör då vill inte jag leva. Och vi hade ju så mycket mediciner hemma. Så mycket morfin, så mycket lugnande och smärtstillande och allting. Så att när Theo väl dog så gick jag i princip nästan direkt ut i köket och skulle trycka det. Men då hade de redan städat min familj.
Mm.
Så allting var borta. Så det gick inte.
De hade kanske förstått?
Ja, det hade de nog förstått. Mm. Ja, och det var väl jättebra. Jag tror inte att man ska göra liksom, handlingar ifrån den platsen som jag var då i alla fall.
Mm.
För idag är jag jätteglad för att jag lever. Det hade säkert blivit bra om jag inte gjorde det heller. Liksom, för mig, men för alla runt omkring. De hade ju redan förlorat Theo. Så, att,
mm.
så det var väl bra. Och nu sitter jag här med er.
Mm.
Jag fick skriva min bok. Och jag känner också, precis som ni gör, att man kan hjälpa andra personer som går igenom helvetet på olika sätt. Med att berätta att det går att överleva. Och att det går att må bra igen. För det är ju där jag är idag. Jag känner att jag är tacksam för hela min resa. Jag är inte tacksam för att Theo behövde lida. Men jag är tacksam för att han fick komma till mig igen. Fast det var få år.
Mm.
Jag är tacksam för att jag var här liksom, i livet. Och uppleva en massa saker. Och... Ja. Ja, men jag är lycklig igen.
Men när du var, just efter att Theo hade dött, om någon hade sagt till dig då att liksom, du kommer kunna må bra igen och få ett helt okej liv, tror du att du hade uppskattat det? Eller alltså, tror du att det finns någon så här bra gräns när man liksom kan ge tips till andra?
Mm. Jag tror att det är jätteindividuellt. För mig så tror jag att det hela beror på vem det är som säger det.
Mm.
Hade vem som helst på gatan sagt det till mig som inte hade haft erfarenheten, då hade jag nog liksom nästan typ slagit ner dem.
Mm. Mm.
Men skulle du komma till mig och säga det om du hade liksom redan haft den förlusten, då skulle jag tro på det. Därför det var ju det som var, jag hade ju faktiskt tre mammor i min bekantskapskrets som hade överlevt sina barn. Och det var ungefär så här 10-15 år sedan de förlorade sina barn. Och de förlorade sina barn på olika sätt. En i sjukdom, en i ett vändningsförsök i magen och en i ett självmord.
Mm.
Åtminstone en överdos, men förmodligen självmord. Och det var de personer, jag kunde se deras sår. Men de mådde bra idag. De var lyckliga och de levde och de hade liksom ett meningsfullt liv. Och de var glada för att vara kvar. Och de hjälpte mig jättemycket bara med att visa att de fanns och att de liksom träffade mig och kunde prata om mig och liksom berätta hur det hade varit för dem. Liksom. Det kommer kännas så här. Du vet, när en av kvinnorna som förlorade sitt barn i självmord, de bara sa, de första tre åren, du kommer vilja dö varenda dag. Vi får vara beredd på det. Liksom. Bara att hon sa det var så här, gud. Det är okej att känna så här som jag gör nu. Det var jätteskönt för mig. Och det är ju ett av syftena också med varför jag ville skriva boken. För att det finns ju säkert människor som inte har någon som kan säga till dem att det kommer bli bra. Och jag tror att vi som har erfarenheten utav att faktiskt överleva och kunna må bra igen behöver vara de som säger det. För det är bara vi som är trovärdiga på något sätt. Och därför kände jag att det var viktigt för mig att skriva den här boken. För jag trodde inte på de andra som sa det. Och jag tyckte inte att jag fick speciellt bra hjälp i sjukvården. Jag fick aldrig träffa någon som hade till exempel som satt och jobbade som terapeut eller psykolog som hade liksom haft erfarenheten själv.
Mm.
Vilket gjorde att de hade ingen förståelse för den platsen jag var på. Jag var djupt deprimerad och suicid. De träffade sådana människor. Men de hade själv inte förlorat sitt barn. Vilket gjorde att jag kände inte att de nådde inte mig. Och jag nådde inte dem i den förståelsen. För deras svar var medicin. Och jag kände att jag hade sorg. Jag var inte sjuk. Så jag behövde få sörja. Det var jätteviktigt för mig. Att jag blev också accepterad i att få sörja. Att livet inte bara kan fortsätta och gå. Utan att hela världen stannar ju när man förlorar sitt barn. Det måste få vara okej. För det är det värsta man kommer någonsin gå igenom i hela sitt liv.
Mm.
Och den tiden måste man få och ge sig själv liksom. Man kan inte springa ifrån sorg som jag brukar säga. Man kan inte skjuta den framför sig heller. Man måste gå igenom den. Mm. Sen tar det olika lång tid beroende på vem man är och vad man har för verktyg och så. Men sorg måste man gå igenom. Man måste känna den, man måste våga känna den. Man måste liksom förstå vad som har hänt. Man måste också hitta någon typ av acceptans. Man kanske inte kan hålla med om att det var bra, men att man ändå accepterat att det hänt. Jag letade efter 10 på skolgårdar i 4 år. Mm. Alltid när det kom in barn på tunnelbanan trodde det var han. Liksom. Tyckte jag hörde honom. Till slut fick jag liksom bara säga, nej, men jag måste acceptera att du är död, att du inte kommer tillbaka. Mm. Och sen också det här förlåtelsearbetet man måste göra. Som jag tror är superviktigt. För det finns alltid något i någon situation. Jag var ju också så här, ältade, vems fel? Var det mina gener? Kunde de ha gjort annorlunda? Är det ditt fel? Alltså man står där och pekar med jävla fingret liksom. Mm. Jag var tvungen att förlåta mig själv liksom. För jag tyckte att jag hade inte gjort speciellt mycket annorlunda idag. Liksom om jag tittar på det. Jag var väldigt noga med att jag skulle liksom försöka göra mitt allra bästa. Mm. Men jag var tvungen till och med att förlåta liksom Theo för att han lämnade mig. Mm. Så det låter helt sjukt att behöva förlåta liksom ett dött barn. Han ville väl inte dö. Men på något sätt så kände jag mig så otroligt liksom övergiven. Så var det ju. Mm, så att jag har liksom vältrat mig i min sorg. Jag har verkligen undersökt den. Jag har ju haft möjlighet. Jag har ju själv. Jag hade ju inte fler barn heller, så jag behövde liksom inte show up för någon liksom, utan för mig var det viktigt att kunna liksom vänta på varenda liten sten och gruskorn och känna liksom, är jag där? Vilket också har gjort att jag känner mig väldigt tillfreds idag. Det har inte varit någon skön resa, det har inte varit någon rolig resa, jag önskar den inte någon liksom. Men jag är väldigt tacksam för att jag har vågat göra allt det här.
Mm. Vad tror du liksom att den här erfarenheten har gett dig, eller vad man ska säga? Mm.
Ja, men vi som har förlorat barn vet ju att det finns ju ingenting värre som kan hända. Så att ett tag så här när jag började vilja överleva efter 3 år, då vart jag ju nästan odräglig, för då vart jag ju så odödlig på något sätt. För jag var, bring it on, vad kan vara värre? Mm. Och så det synsättet har jag ju lite grann nu också. För jag har ju alltid någonting att bolla med som alltid kommer vara värre. Mm. För nu har det ju varit ett astufft år för mig. För att PTSD:n triggade när jag skrev boken. Och inte att jag blev deprimerad. Men däremot så slutade jag sova igen. Som var det som hände när Theo också var sjuk. Och alla ni som inte har liksom bra sömn. Och har testat det här med att sova 2 timmar per natt. Så till slut blir hjärnan helt... Vilket då hände mig här förra sommaren. Så jag har varit väldigt så här seg i hjärnan. Trött liksom, trött. Men sen har det också visat sig att jag har gått med borrelia jättemånga år. Mm. Så att jag har precis egentligen fått reda på det här i maj. Nu först under behandling så börjar allting rätta till sig. Men jag är fortfarande ganska trött. Men samtidigt så blir jag så här, ja, hade det här varit min första liksom... jobbiga grej som hände i livet hade jag säkert tyckt det var jättejobbigt. Nu blev jag så här, gud. Vad vill universum säga mig nu? Är jag för snabb? Behöver jag ta det lugnt? Ska jag vila mer eller vad är det för någonting? Och jag brukar försöka tänka liksom på allting när jag får så här motgångar nu. Så här, men vad är det för någonting nytt jag ska lära mig nu? För i alla jobbiga faser i livet så lär man sig jättemycket om sig själv och livet. Så att jag brukar försöka foka på den direkt när det händer någonting. Att jag ska undra vad jag ska lära mig nu. Så att det är väl lite där jag är just nu.
Mycket klokt.
Ja, jag vet inte. Men jag är också väldigt gammal. Nej. Jag har levt länge. Ja.
Jag känner igen mycket i det du pratar om också. Att man vill höra eller se liksom från andra som har varit med om liknande. För jag... kom ihåg det när vi, för vi var mycket på Lilla Jaju.
Mm.
Och då såg jag en familj, deras son dog.
Mm.
Och mamman tog sen cykeln därifrån och skulle cykla hem.
Mm.
Och det är verkligen en grej som har satt spår i mig, liksom att hon klarade av att cykla.
Mm.
Liksom så här, men gud, hon Hon kunde verkligen cykla.
Direkt efter. Ja. Oh, herregud.
Ja. Ja. Men jag tänkte liksom att när man förlorar ett barn så stänger man sig in i svart rum och skriker och typ själv dör. Men, liksom, men det var skönt för mig att säga att hon, liksom, hon kunde rulla iväg på sin cykel.
Ja, det är... Ja. Jag vet inte vad ni blev erbjudna för stöd, men vad vi blev erbjudna för stöd, jag och Theos pappa, var ju att ingå liksom i en sorgegrupp då på Astrid Lindgren med andra föräldrar som hade förlorat sina barn i cancer samma år. Och det kan säkert vara jättebra för vissa personer, men för mig var det helt otänkbart. För att då var det ju liksom en hel grupp med andra personer som inte visste att det gick att överleva.
Mm.
Få kasta in mig i det rummet så hade jag dött direkt. Alltså så hade det varit, och jag kände ju det. Jag kände mig själv så pass väl. Jag, 2010 så var jag också utmattad. Jag fick så här utmattningsdepression som var ju liksom egentligen en så här förlossningsdepression som var obehandlad. Så att jag gick omkring och den puttrade länge innan den bröt ut helt. Men då började jag gå i terapi. Så jag har gått jättemycket terapi. Vilket var otroligt fint. Då tyckte jag att det var jättejobbigt att vara utmattad. Det var det värsta jag var med om. Liksom. Men det var en superbra uppvärmning inför det här med Theo. Så jag hade ju redan en jättebra verktygslåda. Med massor av verktyg som gjorde att jag kunde hantera situationerna som var helt ohanterbara på ett annat sätt. Men det här med själv, den här hjälpen man erbjuds, den är så olika vad man behöver. Men hade det varit en hel grupp med föräldrar som hade suttit där. Ja, vi förlorade vårt barn för 10 år sedan, 5 år sedan, 3 år sedan.
Mm.
Kanske den gruppen också skulle erbjudas.
Mm.
Jag tror kanske inte att det hade varit jättesvårt att få tag i sådana föräldrar. Och nu gör ju ni det här egentligen i poddformat. Mm. Men ibland kan man behöva liksom träffa kanske live-person. För mig var ju det A och O.
Mm.
Ja, de här 3 kvinnorna som kunde berätta för mig att det gick.
Mm.
Och nu tycker jag att det är så fint på mitt eget konto, My Love Theory. Så är det ju så många mammor och pappor som faktiskt, det är faktiskt mest mammor som är hos mig. Papporna, de skriver brev istället. Mm. Det är fint också. Ja, det är jättefint. Mm. Men många mammor, och det är så fint när vi öppnar upp och delar. Det är en jättefin kvinna som är på mitt konto som förlorade sitt barn på ett sätt som gjorde att hon inte ens knappt fick träffa det. Fick inte ens se det i princip och hade i princip inte uttalat liksom barnets namn. Fick inte sörja det, var liksom i en sån kontext som det inte gick. Men hon skrev barnets namn på ett inlägg som jag gjorde och det var så himla fint. Då grät jag faktiskt, det var otroligt starkt och fint att man känner att det finns en plats där ingenting annat är tryggt. Att det finns en plats där man faktiskt kan vara trygg.
Mm.
Och med andra personer där man vet att det är kärleksfullt.
Mm.
Att det är andra som har förståelse för vad man varit med om. Och har man inte förståelse så har man åtminstone empati när man är på sådana konton som vi har. Mm.
Ja, det är jätteviktigt.
Ja.
Gemenskap och liksom förståelse.
Ja, och känna att man inte är ensam. Mm.
Ja.
För det är ju det att man tänker, gud, hur... Alltså, att det ens kan hända, det är helt sjukt. Men att det händer ju så många.
Mm.
Det är så många.
Mm.
Tillsammans så är vi ju mycket starkare.
Mm.
Och det är väldigt fint.
Mm. Mm. Men förutom de här 3 kvinnorna då.
Mm.
Vad har liksom varit bäst och sämst stöd för dig? Att ta dig dit du är idag?
Mm. Jag hade då, sen jag var utmattad innan 2010, en fantastisk terapeut som heter Helena Broander. Och vi hade ju jobbat jättemånga år tillsammans. Just då, när Theo blev sjuk, så hade vi inte jobbat på något år sådär. Jag hade inte ens kontakt med henne. Men hon var nog en av de absolut första som jag ringde då. Så Helena kom till oss på sjukhuset för att den kuratoren som vi fick är tilldelad vårt första möte med henne. När vi började berätta så satt hon och grät.
Mm.
Det blev väldigt, väldigt konstigt när vi hade fått höra att vi hade ett dödssjukt barn med hjärntumör liksom, som förmodligen inte skulle klara sig. Och vi fick sitta liksom, och titta på henne när hon grät. Och det är mänskligt för det är en svår situation, men jag tänker också att det här vi var inne på, att lämpligheten när man jobbar med såna här saker. Med föräldrar och svårt sjuka barn. Det är alltså. Det är jätteviktigt.
Mm.
Vi fick inte byta kurator. Vi fick ta henne eller inte någon.
Mm.
Vilket gjorde att Helena kom till oss på sjukhuset. Så att hon pratade både med mig och min exman. Och det var jättefint. Och vi hade liksom fri tillgång till henne under den här tiden. Mm. Mm. Och så hon har varit mitt absolut bästa stöd under den tiden. Sen så hade jag ju jättefina kompisar. Och min familj har ju varit helt magisk. Den var jättefin, ställde upp. Den största delen av min familj, alltså min mamma och pappa och min syster, bodde upp i Jämtland och min bror bodde kvar här i Stockholm då. Men de kom ner allihopa och hjälpte till och var superfina liksom. Mm. Med jättemycket fina vänner, såklart. Som kom fram, och även sådana som man inte kanske ens trodde var ens vänner som dök upp. Jag vet inte om ni var med om det. Att det är så här, vissa vänner som man trodde att man hade, som man var tajt med, bara försvann.
Mm.
Och sen så klev det fram så här personer som var så här som supermänniskor och bara gjorde hur mycket som helst som man knappt hade sagt hej till knappt innan.
Mm.
Jag vet inte, hur var det för er? Känner ni igen den eller hade ni...
Jo, men ja. Känner igen absolut.
Mm.
Mm. Ja, det verkar som att det är ganska många som har haft det så.
Mm.
Att de man trodde skulle hjälpa inte ja. Gjorde det, medan ja. De som man inte ens
Nej.
Hade en tanke på kom och verkligen var
ja.
Klippor.
Mm. Jag funderade jättemycket på det där, för jag hade inte så mycket tid att bli besviken. Jag var besviken på dem som svek Theo. Det var ju liksom bland annat en av hans nära, väldigt nära kompisar som liksom, ja... Den mamman inte tog ansvar och liksom kom med sitt barn. Mm. Och det är ju jättesvårt att förklara för ett så sjukt barn. Varför inte hans bästis som man alltid hänger med.
Mm.
Liksom varenda dag, året runt.
Mm.
Inte kommer.
Mm.
Och att hitta på svepskäl för det. Alltså, då var jag jättearg. Sen har jag försökt fundera över mina egna kompisar. Alltså jag vet ju inte själv hur jag skulle reagera om det hände med en jättenära kompis. Vi allihopa bär ju på olika typer av trauma. Cancer är också en sån här sjukdom som de flesta personer har ju någon i sin familj som har gått bort eller är svårt sjuk eller någonting. Så att det kan ju trigga väldigt mycket trauma. Jag hade ju också mycket erfarenhet eller kunskap om trauma och sådana saker. Så att jag försökte inte döma, men det kan också vara svårt när det är någon som är så nära som inte show up. Och vissa personer har ju rensat ut sig själv och de är jag inte vän med idag. Och andra personer har vi har kunnat prata om det liksom och vi har kunnat enas om vad som hände och hur vi ska gå vidare i våran vänskap, och det har funkat bra också. Så att, men ja, just då, det var så kaosigt med Theo, han höll ju på att dö så många gånger under de här 10 månaderna, så att det sista jag hann liksom ha koll på var vilka som var närvarande riktigt. Det var de här som inte fanns för Theo, de har jag väldigt så här, jag måste ju förlåta dem, för de har ju inte mer kapacitet än så, men jag är väldigt svårt att förstå.
Mm.
Att man inte kan sätta sig in i situationen och ställa upp för ett barn som är så sjukt.
Mm.
Jag tycker det säger ganska mycket om vem man är som person, men ja, vi har alla våra liksom grejer som blir triggade. Men, jag hoppas för min egen del att skulle det hända liksom, att jag inte är en sån person, då hoppas jag att jag finns där.
Mm. Men hur är det nu när det ändå har gått en tid? Pratar liksom din omgivning mycket om Theo?
Mm. Ja, alltså min familj, vi pratar alltid om Theo. Och mina syskon är superduktiga på att prata om Theo. Det finns alltid bilder liksom på honom, både hos mamma och pappa och mina syskon. Och jag har ju 6 stycken syskon, döttrar nu. Och det var bara 3 utav dem. Nej, vänta nu. 1, 2, 3. Det var 3 som fanns när Theo, liksom innan Theo blev sjuk. Och sen föddes ett par tvillingar under tiden han var sjuk. Och sen har det kommit en till liten då, som är 5 nu. Och alla de känner ju Theo.
Mm.
Det är ju egentligen, ja, Theo var ju äldst. Och han var ju, så att de var ju väldigt, väldigt små när det hände. Men alla känner Theo, för de pratar så pass mycket. Och det är Theos lego, och de pratar om Theos saker och... De frågar alltid liksom, Theo är Theo? I början så var det så här, Theo är Theo död? Ja, är du ledsen? Ja, jag är jätteledsen. Du kan få mig som ditt barn. Mm. Så här, du vet, barn tänker så här, ja, sitter Theo på månen nu och äter godis? Ja, det gör han säkert liksom, jag vet inte, men vad tror du? Så det var ju mycket sådana frågor när de var små, och sen nu när är det mer, de checkar liksom av nästan varje gång ändå, och säger, ja, Theo, blev du ledsen när Theo dog? Ja, jag blev. Jag är också ledsen liksom. Ja, Men även den här lilla som är 5 år tycker jag att hon känner Theo. Så att mina syskon, de har gjort ett fantastiskt jobb, måste jag säga. Jätteduktiga är de. Det känns viktigt. Och det är många personer som blir undvikande när de vet vad sådär jag har varit med om. Men nu när jag har skrivit en bok så har det blivit lite lättare, för du förstår ju folk att jag pratar öppet om det. Och jag säger det alltid, så här, jag pratar öppet, det finns ingenting som är... jag pratar inte om andra personer helst liksom vid namn och vad de gör nu och så. Men vad som gäller mig och vad som gäller Theo, inga problem. Jag tycker det är viktigt. Mm. Det är ett sätt för mig också att hålla honom levande.
Ja,
absolut.
Mm. Jag vet inte, ni som har träffat många som har pratat.
Jag tycker att alla våra poddgäster vill prata om sina döda barn.
Mm.
Sen tycker jag liksom, och av egen erfarenhet, att många min här är att pratar inte så mycket som jag önskar. Fast jag tycker att jag liksom påpekar och tjatar lite och sådär. Men sen är det jättemånga andra som kan skriva till mig eller prata om han som aldrig har träffat han eller inte känner mig så jättebra. Så det är ju
fint.
Ja. Absolut.
Man får tänka på liksom att alla har så olika kapacitet, vad de har tillgång till för egna känslor. För det krävs ju att man kan sätta sig ut liksom, över sig själv. Och man själv har för rädslor och så, och försöka finnas där för en annan person. Så är det.
Men jag tänker också att jag var nog lite så förut, liksom innan jag förlorade ett barn. Att jag tänker liksom att nej, men det vill den nog inte prata om, för att då blir den ledsen. Liksom. Men man är ju det hela tiden. Och man blir ju mer ledsen av att den inte inkluderas alls.
Ja, precis.
Så jag tänker, de som lyssnar nu och inte vet hur man ska göra, man kan alltid liksom fråga då. Vill du prata eller inte?
Ja, och det har jag faktiskt skrivit om i boken också. För det var så himla fint. När människor liksom vågade säga så här, alltså jag vet inte hur jag ska möta dig nu. Jag känner mig jätterädd och otrygg, och jag vet inte liksom, vad vill du? Hur vill du bli mött? Vill du prata om det? Vill du inte prata om det? Jag är rädd för att börja gråta när vi pratar om det liksom. Hur känner du? Jag vet inte hur jag ska göra. Alltså så himla skönt och befriande med människor som säger så. Därför vem vet? Det är ingen som vet hur man ska hantera en sån här grej. Det enda man kan liksom säga är så här, jag vet inte. Vi behöver inte veta allting. Det är mycket bättre att man erkänner att man inte liksom känner sig bekväm. För det fanns ju sådana, alltså du vet, när man kommer tillbaka på jobbet och varit borta 1,5 år, så möter man någon i hissen och någon bara, hej, hur är läget? Och man bara, jo, det är så där, du vet, Theo dog. Ja, jag vet, jag hörde det. Man bara, då blir man så här, ja. Eller man kan säga så här, ja men hej, vad fint att se dig igen, liksom, jag beklagar. Eller, hur mår du idag? För på det stora hela så är det så här, det är väldigt svårt att fråga på den här, hur är läget? Ja, det är ju fan pest hela tiden egentligen, liksom första tiden. Men man kan ju ha små stunder. Så jag brukar fråga liksom, hur mår du just nu i den här stunden som vi är just nu? Inte ens så här, hur mår du idag, utan hur är du just nu? Vad behöver du just nu? Finns det någonting jag kan göra just nu? Sen är vi alla jätteolika. Vissa personer vill inte prata om det alls liksom. Och det måste ju också respekteras. Så är det ju. Och kanske är det att de som är gäster här är sådana som vill prata om sina barn. Så.
Absolut.
Men jag tror att vi har heller inte, de flesta av oss har inte heller liksom fått lärt sig så mycket om att prata om känslor och döden. Jag vet, vi pratade ju nästan aldrig om döden hemma, förutom när det var riktigt hemskt. Liksom. Och det var ju att min mamma hade förlorat sin mamma när hon var 13 år. Det förstod man ju, usch, det vill man ju inte vara med om när man växte upp. Så det hade jag ju dödsångest för. Sen dog också min mammas moster hemma hos oss när jag var 4 år. Hon var gammal och jätterökig sådär. Så att hon dog i sömnen. Det var en ärtat som bara stannade och så. Men när man är 4 år och liksom har varit redan nära döden så. Då, alltså där med döden är ju svårt. Och jag kan tänka mig, vi har alla olika så här, uppfattningar och referenser vad det gäller död. Så att det får man ju vara lite ödmjuk för, hur folk hanterar det. Men man behöver inte veta, tänker jag. Man kan fråga. Och döden är ju så abstrakt. Man förstår ju egentligen inte döden först. Vad är de, säger man? 6-7 eller någonting. Så det är väl då det brukar komma. Det blir liksom någonting som man... Allting som man inte förstår blir ju ännu läskigare.
Theo att han skulle dö?
Alltså Theo var nog, alltså det är svårt att vara objektivt när det är ens barn, men han var ju sjukt smart. Han var ju mycket smartare än vad jag är. Även när de gjorde det här hjärntestet på honom så liksom bräckte han alla så här tonåringar. Fast han hade hjärnskada och opererat hjärnan så var han ju så här, han var ju supersmart. Ja, det är klart att han visste det, tror jag. Men vi pratade inte om det så, utan vi pratade hela tiden om att han kommer överleva. Vi nämnde inte ens cancer, utan vi kallade det för knölen. Och vi byggde upp som ett så här imaginärt dataspel i hans kropp där vi skulle bekämpa knölen. Det var liksom så här giftpilar, cellgifter och allt. För jag tror, man kommer jättelångt med tro. Tror man att man blir frisk eller tror man att man mår bra eller att då mår man mycket bättre än om man säger, åh gud, jag är sjuk. Man kan ju dö bara utav att man tror att man är sjuk liksom. Så att vi bestämde oss för att Theo skulle överleva. Och punkt.
Mm.
Och det var så vi jobbade. Så att det var inga läkare som fick nämna ordet cancer och så. Vi var väldigt tydliga med det. Och inte ens prata över huvudet på Theo överhuvudtaget, utan jag tog alla de samtalen separat. Men han var ju smart. Det var klart att han var speciellt på slutet när det liksom var nedförsbacke. För han hade det jobbigt i början, men när han hela tiden såg att det blev bättre liksom, då är det klart att det är lättare att motivera om man ser liksom, kolla här, nu blir det bättre, men sen när han började bli sämre igen. Och när vi fick veta att han skulle dö, alltså det här kanske var den 23 december och han levde sedan den 18 januari, det var ju några veckor där. Då var han så pass dålig och då blev också talet, hjärnan var så pass påverkat, talet var så att vi, han var fortfarande klar i stora delar men han var också väldigt mycket bortmedicinerad och nej men nu, alltså det var inte aktuellt att vi skulle säga nu, du ska dö, därför att han kunde inte ens föra den typen av konversation och varför ska man skrämma livet ur ett barn ändå på något sätt, jag vet inte om det är rätt eller fel men vi bestämde oss, jag och Theos pappa om att vi kör den här rakt in i kaklet helt enkelt, så hoppas vi på ett mirakel och sen ja men det var ju vidrigt sista 2 veckorna, sista dagarna var ju hemska så det är klart att han förstod att han skulle dö, det tror jag, han ville ju inte dö, alltså jag hade ju honom i min famn när han dog. Och det var, åh herregud, jag är så jäkla glad att jag slipper uppleva det igen i det här livet. Det är för det vill man inte vara med om. Han hade liksom, han ville verkligen, verkligen inte dö. Han ville verkligen leva. Så han hade ju 8 minuter mellan de sista andetagen. Mm. Det var verkligen kämpa liksom. Kämpa, kämpa, kämpa. Jag är sjukt stolt av honom. Han klarade det där. Så otroligt bra de här 10 månaderna. Och det var väl också det som gjorde att man själv klarade det så bra. För att vad hade vi att klaga på när han inte klagade? Han var ju så här på bra humör, strålande ur läget. Alla bara, en av frågorna sa, hur mår du idag? Bra! Han bara, gud, herregud, du har slangar överallt. Och du är så här uppskuren, men du mår bra liksom.
Mm.
Han var superglad och positiv. Förutom när han hade ont då. Men annars så... Så ja, jag tror man känner på sig när man ska dö. Om det inte går så här snabbt liksom. Mm.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Barn är ju smartare än oss vuxna. Så att, För de har inte liksom programmerats med allt det här andra som vi lär oss nu blir stora.
Hur känner du idag? Har du någon speciell plats eller någonting du gör liksom för att komma närmare Theo på något vis?
Alltså Theo, han är ju nära mig hela tiden. Och Vi, nu är ju det här preskriberat så att nu törs jag ju prata om det, men vi har ju spritt honom på ställen som hans favoritställen. Så ser det ut.
Mm. Om du preskriberat menar du utan men, att liksom få tillstånd typ?
Nej, men man måste ju, man får inte göra så helt enkelt. Mm. Men nu var det så länge sedan så att nu ska det väl funka. Men nej, men vi fick ut hans aska. Och jag har jättedålig erfarenhet själv av kyrkogårdar för att det var någonting som jag själv blev liksom vägsläpad till varje högtid eftersom min mormor var död. Så att jag var där med morfar och mamma och alla de här. Det var liksom, alla högtider var ju hemska för vi behövde gå till en kyrkogård där det liksom låg massa andra döda människor och så skulle man stå där och vara ledsen på en sån här, alltså jag är också så här, högkänslig. Så för mig, nej herregud, det var pest. Och jag kände att en kyrkogård var liksom det sista stället jag skulle kunna gå till. För jag visste att jag skulle aldrig gå till kyrkogården om Theo låg där. Men däremot så ville jag ju jättegärna gå till hans favoritställen.
Mm.
Så det var enkelt för oss på det sättet. Så att ibland uppsöker jag dem. Men ofta så är han ju liksom med mig jämt. Hela tiden, jag tänker så. Och jag tänder ju ljus för Theo nästan varje dag fortfarande. Så här, när jag kommer hem så har jag liksom ett litet så här, med kort och lite fina så här, saker som han som jag tänder. Och jag tycker att för mig känns det viktigare att jag kan göra någonting varje dag. Eller nästan varje dag i alla fall. Jag tror att de första 5 åren så tände jag nog varje dag. Det var när jag började resa runt och skriva böcker och sånt där som jag tappade lite. Och nu blir det mer sällan, men han finns ju alltid där. Mm. Jag har ju bilder på honom, liksom, både i sovrummet och i mitt kreativa rum.
Mm.
Men det är inte något fel med kyrkogården på något sätt. Jag tror att det är en viktig plats för många människor. Det är bara jag som är lite... Jag har en väldigt dålig... Liksom, det är mycket trauma runt kyrkogården för mig. Så för mig kändes det inte aktuellt. Och jag tror att min exman, han förstod nog att det inte var diskutabelt.
Mm.
Han sa att han tyckte det var fint som det blev.
Och jag kommer ihåg, vi körde ju Tures urna.
Mm.
Men det var ju också väldigt sådär att då skulle vi ju lämna den till kyrkogården. Ja. Liksom.
Mm. Alltså den är ju hemsk.
Ja, att man inte ens, att man inte får ha den hur man vill.
Man får inte ens ha askan efter ett kremerat barn. Den ska stå på någon så här hylla i något mörkt rum.
Mm. Men hur gjorde ni då för att få ha den?
Ja, då gjorde vi så att vi hade en vän som hade en sjötomt med vatten. Som skrev på ett papper. Mm. Och då får man ut urnan.
Mm. Mm.
Ja, det var trixet.
Mm.
Och det... Jag tycker också att det är otroligt fascinerande för de här urnorna är ju väldigt stora oftast. Även barnurnorna, så vi hade en ljus stor sån här fururna tror jag det var. Fur. När jag öppnade den så var det typ så här lite askepott. Mm. Alltså du vet.
Mm.
Mm. En vuxen människa är säkert lite mer aska, men ett barn, det är ju liksom typ en handfull så här.
Mm.
Ska det vara något att bråka om?
Mm.
Så kände jag lite grann. Hur det var, ja det var ju fruktansvärt. Det var ju liksom, jag har ju sedan väldigt tidig ålder haft en förmåga att dissociera och gå ur kroppen. Att jag kan göra saker, liksom, jag kan pressa mig själv nästan till vad som helst. För att jag har en förmåga att liksom kliva ur mig själv. Det låter kanske supermärkligt men det funkar på det sättet. Vilket gör att jag klarar nästan vad som helst. Och det här var ju en sån gång. Så att jag kunde ju se mig själv både utifrån mina egna ögon. Men jag kunde också se mig själv utifrån. När jag stod och gjorde det här. Jag beskriver det faktiskt precis hur det gick till i boken. Och det var en jätte... Jättespeciell och otäck liksom, på många sätt. Händelse eller erfarenhet att vara med om. Men samtidigt så är jag så glad att jag gjorde den. Jätteglad för att jag gjorde det på det sättet. Att jag... inte tillät någon annan berätta för mig vad som var okej. Mm. Eller hur det skulle göras. Det var samma sak. De ville ju hämta Theo också till bårhuset när han dog. Och jag bara, varför då? Då började han prata om så här typ obduktion. Jag bara, varför då? Han hade cancer, ni har redan skurit. Det fanns slutskuret. Han ska inte iväg någonstans. Varför skulle ett barn vilja ligga på liksom ett bårhus? Så han låg ju hemma hos oss i två och ett halvt dygn nästan innan vi fick kremera honom. Och jag är jätteglad för att jag vågade säga nej.
Mm.
Och att jag vågade säga nej så jäkla många gånger under den här tiden. Och att jag kände på vad som kändes rätt för mig. Jag säger inte att jag hade rätt. Men jag kände vad som kändes rätt för mig. För det är väldigt få moment som jag känner att jag hade kunnat gjort bättre. Eller som jag ångrar. Eller att jag inte var med. Jag var med hela tiden och jag bäddade i kistan. Jag var där när han liksom blev till. Och när han dog. Och under hela tiden. Och bäddade i kistan. Och den gick in i liksom kremeringsugnen. Jag satt kvar och väntade på askan. Fixerade den lilla papplådan. Som ska stå på den här hyllan. Inne i kremeringsrummet där. Fick liksom plocka ut askan. Och fick sprida den. Och...
Mm.
Jag är jätteglad för att jag har varit med i alla momenten. Därför att annars så vet jag hur jag är som person. Jag skulle övertänka, för jag är en övertänkare. Då skulle jag fundera på hur var det där? Hur skulle det där gå till? Men vad hände då? Vad var han då någonstans liksom? Så att jag, ja, det har ju varit... det är ju sjuka situationer att behöva liksom genomleva. Men för mitt läkningsarbete har det nog varit ganska bra. Att jag har känt att jag har varit med alla... I alla avsnitt, alla kapitel av hans liv.
Mm. Jag tänker på, precis som du sa, att det krävs ju också då att man verkligen lyssnar på sig själv.
Ja.
Och vågar säga nej lite. Lite som du sa, berättade här i början också på avsnittet. Att, om en kuratorn, att det inte kändes bra. Liksom att du hittade en annan själv då. Det är liksom inte alla som gör det. Och när man liksom lever med sorg och det, man orkar ju, man har ju ingen ork, men...
Mm.
Ja, att man ska nog verkligen försöka lyssna en gång till på sig själv och försöka orka för sin egen, alltså för sig själv.
Ja, absolut. Och jag tror också, alltså som jag brukar säga, man måste typ vara så här svinstark för att vara sjuk. Och är man inte det själv så behöver man ha sådana personer runt omkring sig som kan vara svinstark för en. Nu är jag en väldigt stark person liksom, även när det har varit kaos. Jag har kanske mer kraft än de flesta även på en riktigt skitdag. Så. Men det är ju en liten kapacitet för mig så även jag mår skit. Men jag hade otroligt mycket fina människor som klev in och gjorde de här grejerna. Vi behövde inte planera någonting av den här minnesstunden och begravning och liksom typ välja. Jag kunde svara på typ så här, vilken färg vill du ha på kistan eller vill du ha en ljus eller mörk urna eller allt. Tog som hand av jättefina vänner. Jag vet inte vad jag skulle göra utan dem.
Mm.
Och jag vet inte om de förstår vad de gjorde. Liksom. För det... Jag kommer aldrig någonsin kunna liksom, tacka dem på ett sätt som känns så här rimligt. Eller som... Jag vet inte vad det skulle vara. Ta ner månen och, eller alla... Alltså, men att det finns sådana människor runt omkring sig. Liksom, det är... Jag hade, det var en blessing att kunna ha det. Så att jag önskar alla människor som inte orkar själv. Att de har några människor runt omkring sig som orkar för dem.
Mm.
Där krävs det att man kan kommunicera.
Mm.
Vad man också vill. Och att man vågar ta ett steg tillbaka och känna sig. Men det här känns inte bra för mig. Vågar man inte säga någonting själv eller orkar. Att man har någon annan som kan driva det åt den. Liksom.
Mm. Men jag tänker också att. Sjukvårdspersonal och typ begravningspersonal också kan bli bättre på att informera om mer i bredd vad man faktiskt har rätt att göra.
Ja.
För det är också jättemycket saker som man inte alls tror är okej liksom, eller att det funkar på vissa sätt och så. Mm.
Nej, alltså, och sen finns det ju så mycket konstiga regler för allting. Jag vet att när de kommer den här lilla kistan då hem till oss så skulle vi bädda den och då skulle jag inte få åka med den här begravningsbilen till krematoriet. Att jag fick inte sitta i den bilen. Vad spelar det för roll? Det finns säkert jättemycket konstiga så här försäkringsgrejer om jag skulle få någon attack. Inte vet jag. Men för mig var det så viktigt. Alltså jag hade varit med Theo hela tiden. Varför skulle jag inte få vara med honom på hans sista resa? Varför kunde jag inte få sitta i den bilen? Nej, men jag var ju helt hysterisk såklart. Så att jag åkte, jag ville ju helst sitta där bak med kistan, men det fick jag inte. Men jag fick sitta där sen. Men att jag skulle behöva ställa till, liksom, i princip lägga mig på marken och skrika och säga så här, bär in kistan.
ni tar honom ingenstans. Jag var vansinnig liksom. Mm. Och så fick jag bli också väldigt många gånger. Vi skriver också boken på sjukhuset. För det var också så här. Theo blev felbehandlad så många gånger. Under våran tid. Vi hade mycket otur. Han var också väldigt svårt sjuk. Så jag förstår att det var mycket som gick fel. Men vi fick också väldigt. Ja, det hände saker som inte är okej. Helt enkelt. Vi gjorde väldigt många så avvikelsanmälningar. Under den här tiden. Och jag har liksom varit vansinnig. På riktigt. Stått och skrikit liksom. För att måste lyssna.
Mm.
Och då tänker jag de som inte orkar eller vågar göra det. Eller ens förstår att man kan.
Mm.
Jag har ju aldrig brytt mig så jävla mycket om vad folk tycker. Så att mig har det varit. Jag bara, pass. Mm. Jag kanske känner lite för mycket ibland. Men ja, det är så jag är.
Mm. Mm. Och det är jättebra tips till de som lyssnar. Mm.
Ja, och kanske också om man inte kan tänka själv, för att ni vet hur det blir, man sitter ju också i en sån här liksom, det är bara det här som kretsar, att man som anhör ibland kan så här sticka in, men hur är du, jag förstår att det här är jättejobbigt att prata om, men hur tänker du runt det här?
Mm.
Finns det någonting jag kan hjälpa med, och har man själv idéer liksom så här, ja, känns det här bra för dig, eller skulle du vilja göra på det här sättet eller någonting, för man kanske inte ens kan tänka själv under den här tiden. Här är det nog verkligen under den tiden just runt, alltså begrava sitt barn. Det är ju alltså bara den grejen. Och så ska man ha alla val.
Mm.
Det är ju såna här sjuka val som man inte ska behöva göra.
Mm.
Så kan man få hjälp där så tror jag att det. Sen så kanske vissa som tycker det är superviktigt att planera varenda detalj själv.
Mm.
Men att man får hjälp om man behöver är ju jättefint.
Mm. Ja, verkligen.
Mm. Mm.
Jag funderade lite på Theo, var han lika kreativ som du är?
Ja, ja alltså. Ja, han var också. Ja, det var han. Han var ju intresserad av andra saker, det var han. Men han hade väldigt mycket liv. Han hade väldigt mycket liv. Han var ju alltid igång och gjorde saker och alltid glad och nyfiken. Där är vi ju gemensamt. Nyfiken på allting, vill alltid testa allting. Sen så tror jag det som tyvärr kan hända när man bara har ett barn och när man har kämpat för att få ett barn. Och att det här barnet blir ganska bortskämt. För det var han ju. Han skämtade ju själv och sa att han var världens lataste. Och det... Vi hade curlat honom ganska mycket så. Han var inte lat på det sättet. Han var väldigt hjälpsam och så. Mycket humor och skrattade jämt och tyckte det var liksom busigt och spännande. Och otroligt kärleksfull. Sen hade inte han tålamod precis som jag har, så att vi var nog lika på väldigt många sätt. Han var nog ganska mycket mer lik mig i temperament och så, så tror jag att han har ganska mycket därifrån. Sen vad han skulle bli när han blev större, det vet jag inte, ingen aning. Och det första åren så försökte jag ju liksom pass födelsedag liksom, jag köpte alltid en födelsedagspresent till honom ändå. Försökte äta hans favoritmat och göra saker som han tyckte var kul. Men ju mer tiden gick liksom. Nu ska man vara 16 år. Vad köper man då? Mm. Så då har jag börjat köpa en present till mig själv istället. Eller göra någonting. Eller köpa fina blommor. Eller liksom äta någonting som jag tycker är gott. Eller gå iväg och klippa mig. Eller göra någonting som jag mår bra utav. Så just den årsdagen är viktig. Den håller jag. Och även hans den dagen han dog. 18 januari. Då brukar jag inte jobba. Då brukar jag, båda de två dagarna brukar jag vara ledig.
Mm.
Och på hans dödsdag då brukar jag bara försöka liksom göra saker som jag själv mår bra utav.
Mm.
Om det så är, sova hela dagen, gör det då. Men liksom bara ta lugn och ro, promenader och försöka tänka liksom fina tankar.
Mm.
Men ändå göra det som någon typ av minnesmärke liksom varje dag. I år på Theos födelsedag så spelade jag faktiskt in en podd.
Mm.
För det tyckte jag var fint och viktigt att få prata om honom.
Mm. Vilket datum är hans?
29 mars.
Mm. Och vad var det för podd?
Perspektiv med Madeleine Mofjärd.
Mm.
Ja. Nej, men och det tyckte jag... Så att nu försöker jag göra saker som är bra både för mig kanske andra och andra. Ja, men ändå uppmärksamma de dagarna.
Mm. Men var det svårt för dig att gå från att köpa någonting till Theo till att göra någonting för dig själv? Kände du att du fick dåligt samvete? gällande det på något sätt? Eller?
Ja, alltså det var nog snarare när att jag kände mig så här, vad är jag för mamma som inte vet vad mitt barn vill ha?
Mm.
Lite grann så.
Just det.
Och sen hur skulle jag kunna veta? Men första åren var jag så här, så att jag frågade typ så här, Theos kompisars föräldrar, så här, vad gillar de här nu liksom? Vad gillar de nu?
Mm.
Ja, du gillar de sånt där. Eller vad, till slut så var det liksom så att jag har ingen aning om vem han var.
Mm.
Vad var han för typ av liksom kille?
Mm.
Gillar han moppar? Gillar han hästar? Gillar han liksom rosa? Gillar han blått? Gillar han, jag har ingen aning. Mm. Jag vet inte vem han skulle vara liksom. Och det är väl snarare den som är svår. Och därför så har jag på något sätt så här, näst bäst att försöka ta hand om mig själv. Mm. På något sätt. Så att då har jag fokuserat där istället.
Mm. Väldigt klokt.
Ja. Köpt till exempel på morsdags, får man inga morsdagspresenter om man inte har några barn. Nej, så då brukar jag köpa en till mig själv. Det gör jag faktiskt också varje år.
Mm. Mm.
Gör någonting, köpa någonting till mig själv. Det tycker jag att det får man väl göra.
Ja,
så det gör jag, det kommer jag nog alltid göra. Mm. Jag tycker att det är bra liksom. Det finns alltid någonting som man tycker att man är värd.
Så ja.
Mm. Mm.
Men tycker du den dagen är extra jobbig eller är den mer fin än jobbig?
Alltså morsdag är så himla kluvet. För jag har alltid tyckt att det var en sån här kommersiell dag. Vilket jag tycker är svårt. Mm. Alla sån här, typ alla hjärtans dag. Jag blir nästan sur om de ger mig blommor på alla hjärtans dag. För det är deras jävla blommor alla andra dagar, men inte på alla hjärtans dag, tack. Mm. men det är ju också så här, det är ju dubbelt. För jag har ju också en mamma som lever och som jag älskar väldigt mycket. Så att henne vill jag ju på något sätt uppmärksamma. Och sen så, jag är ju mamma. Fast jag har en hand i himlen. Det är ju där liksom barnet finns.
Mm.
Så jag firar inte morsdag på det sättet. Tycker väl att det finns vissa dagar som är jobbiga fortfarande, tycker jag, att sitta på liksom sociala medier. Och det är väl morsdag och skolavslutning.
Mm.
De tycker jag är fortfarande de två som är, eller skolstart. Skolavslutning och morsdag tycker jag fortfarande är så här. Jag försöker faktiskt undvika att öppna telefonen de dagarna. Mm. Skolavslutning är svårt för det är liksom typ 2 veckor där. Mm. Någonstans som det så här, ett flöde. Men morsdag är ju en dag. Och den försöker jag ibland så här. Samtidigt så känner jag så här. Det är ingenting som försvinner för att man undviker det.
Mm.
Men jag behöver inte sitta där så länge, utan jag kanske sparar det till kvällen och så sitter jag där en timme och så gör jag mitt, eller så gör jag det på morgonen och så är det klart.
Mm.
Men vissa saker känns ju mer. Mm. Så är det. Helt klart. Jag firar ju alltid jul till exempel med min familj uppe i Jämtland. Och julen är ju barnens högtid. Så det är klart att jag är ju också själv, jag lever själv. Och har gjort det i 6 år. Av många olika anledningar. Dels för att jag behövde vara själv. Jag behövde liksom hitta egen kärlek och också hitta min egen identitet efter det här med att vara mamma. Jag kommer alltid vara mamma, men jag är ju inte mamma nu. Liksom i det här livet på något sätt. Jag lever inget mammaliv. Och också har jag lärt mig och upptäckt så mycket om mig själv. Vem jag är. Vilket har gjort att jag har varit väldigt osäker på vad för typ av partner jag behöver. Jag brukar säga att jag kan allting i teorin nu. Men jag måste väl börja praktisera snart. Och annars börjar jag väl bli munk. Mm. Och då var en kompis till mig som sa så här, du blir inte munk Tove, du blir nunna. Och då bara, nej, jag vägrar ha den där huvudduken. jag tänker, det är väl mitt nästa steg då kanske. Att våga liksom släppa in det i livet, kärlek igen.
Mm.
Jag har jättemycket kärlek i mitt liv. Jag känner det till så. Jag har extremt mycket kärlek i mig. Liksom, till vänner och familj och jobb och naturen och allt möjligt så. Men just det här liksom också träffa en partner är ju. Jag förlorade ju allt på bara 10 månader. Så förlorade jag liksom mitt barn, min man, mitt äktenskap, mitt hem, mitt liv, liksom min framtid.
Mm.
Och egentligen 1,5 år om vi räknar så hade jag också förlorat ett till barn i magen. Liksom precis, så att jag är attached till liksom min familj och så. Men att bjuda in någon i livet igen som man också kan förlora. För det är ju det. I och med att du säger ja till att älska någon så skriver du också under på att du kommer förlora den personen. Mm. På något sätt.
Mm.
Via sjukdom, död, separation liksom.
Mm.
På något sätt så kommer du förlora den personen. Och jag var inte beredd att förlora flera personer som jag älskade. Så har det varit ända fram tills nu.
Mm.
Har jag förstått ganska nyligen. Men nu känner jag så här, ja men det är ju livet.
Mm.
Man kanske inte ska säga nej till någonting bara för att man är rädd för det. Man kanske ska utmana det istället och se vad det bär.
Mm. Men hur skulle det vara att leva i en relation med en person som inte kände Theo?
Ja, det kommer ju vara garanterat så. Annars måste jag återanvända någon av de gamla och det är jag inte så sugen på. De är nog inte heller så sugen på det, så att det, jag tror att det är helt ömsesidigt. Nej, men så kommer det ju vara.
Mm.
Det jag försöker undvika är ju att träffa någon som har för små barn. Mm. Och för små för mig är ju liksom allt under övre tonåren.
Mm.
För jag känner att jag fick inte leva mitt eget familjeliv. Så att jag vill heller inte leva någon annans familjeliv. Mm. Sen är det okej om man har stora barn och det kommer barnbarn och hela den grejen. Absolut, det är en härlig bonus. Men jag vill heller inte liksom hoppa in i en kontext där jag behöver leva familjeliv och läsa läxor eller skjutsa och sådana saker. För det, ja, jag fick ju inte välja. Jag fick ju uppleva familjelivet, men jag fick ju inte välja. Jag förlorade ju det. Och om jag vänder på den steken så ser jag, vad har jag vunnit då istället? Och det jag har vunnit är att jag är helt fri idag. Jag har ju ingen som jag behöver liksom stå till ansvar för, mer än mig själv. Och den där frihetskänslan har ju varit så här hisnande för mig under så många år. Alltså jag har känt mig, alltså det är så levande. Det är ju så härligt att inte behöva bestämma någonting med någon. Eller liksom så här, ta hänsyn till någon och bara. Och jag förstår ju, en relation är ju alltid en liksom. Man får ju alltid kompromissa på något sätt. Men jag skulle vilja att den personen som jag träffar också har lite mer frihet. Så att vi kan vara fria tillsammans. För jag tycker att vi som har gjort den här erfarenheten med att förlora barn har ju också levt, vi har varit med om så pass mycket svårt. Så låt oss få ha det lite härligt resten av tiden, tycker jag, om det går.
Mm.
Och då skulle jag vilja liksom minimera sånt som kanske kan ta mer tid och energi och fokus för det. Och jag vet fortfarande liksom inte om jag vill bo i Sverige hela mitt liv.
Mm.
Jag var ju på väg som sagt utomlands. Jag skulle ju flytta till Kina där februari 2020. Men det kom en liten pandemi emellan.
Mm.
Så att jag är fortfarande öppen för den möjligheten. Och då behöver det ju vara någon som är flyttbar.
Mm.
Mm. Kanske. Eller så blir jag superkär i en pappa med en treåring. Mm. Who knows?
Mm.
Ja, jag tänker att det blir som det ska. Jag brukar inte oroa mig, men ja.
Mm.
Jag letar inte heller under varje sten.
Mm.
Jag hade hoppats på att få bli hittad den här gången. Vi får se.
Spännande. Mm.
Ja.
Men har du nog mer bokplaner på gång?
Ja, men kanske jag har det. Vi får se. Mm. Alltså, jag har ju aldrig haft skrivarambitioner. Jag är lite dyslektisk. Jag gillar inte att skriva. Det har aldrig varit min grej. Jag började skriva som en terapiuppgift av min terapeut 2010. Och gillade det inte alls. Tyckte det var hemskt. Men jag såg också terapeutiskt skrivande väldigt nyttigt för dig, för att du skriver ur dig, det här, apropå det här med att liksom tumma ur det som finns på insidan, tror jag att det är väldigt viktigt. Så att jag fortsatte att skriva terapeutiskt syfte, och boken grundas ju också, del 2 i boken grundas ju på de Instagram-inlägg som jag gjorde under Theos sjukdomstid. För då blev det våran kommunikationscentral, mitt Instagram-konto, där våra vänner och familj följde oss då, och skolpersonal och klassföräldrar och sånt där. För att det var så mycket krisigt med Theo, så jag hade inte tid att hinna prata telefon liksom. Och det blev väldigt många som till slut följde, massa folk som jag inte känner också. Och jag förstod att det jag skrev rörde vid folk. Det var inte min ambition alls. Min ambition var väl egentligen bara för att kommunicera. Och sen var det många som hörde av sig till mig som sa att det jag skrev om gjorde skillnad för dem. Och det tyckte jag först bara, va? Hur, det här är ju... Ja. Och sen så blev det så pass många. Och sen så var det flera som tyckte att jag skrev bra. Och det var också en sån här grej. Jag bara, va? Jag vet inte ens hur jag gör det här. Men när Theo egentligen liksom, under den tiden så väcktes det här med bok. För då var det faktiskt ett par förlag som hörde av sig till mig under tiden Theo var sjuk och bara, vi vill göra en bok. Och jag bara, men förlåt, jag håller på att försöka rädda mitt barn här. Jag har inte tid med sånt här. Så efteråt så förstod jag ju att jag behövde skriva en bok. Och det var väl faktiskt det som gjorde att det höll mig kvar när jag var som mest suicid. Att jag inte hade skrivit boken. Kände så där liksom i magen och gå utan att ha skrivit boken. Så att det var väl en av de grejerna som jag kände så här, fan, jag är inte fri förrän jag har gjort det här. Men jag var heller inte redo att skriva den förrän då, så här, typ nästan 6 år efteråt. Därför att jag ville inte att det skulle bli en bok som blev bara så här en ledsam historia om ett levnadsöde. För jag tänker att det hjälper ingen. Och jag tror precis samma syfte som ni har med den här podden, den här fina podden, att man vill göra någonting för att det kan hjälpa någon annan. Att visa att det går att må bättre, det går att må bra, man kanske till och med kan bli lycklig igen. Och jag visste att jag behövde komma ur genom sorgen för att komma dit och skriva boken. Och jag var inte redo förrän efter så lång tid att göra det. Men då gick det ganska fort att skriva den efter det. Det är inte en jättetjock bok. Den är väl så här 186 sidor eller något.
Mm. Jättefin bok.
Ja, fint. Men du hade lyssnat på den.
Och det tyckte jag också var jättefint att man fick lyssna på just dig liksom.
Ja, och det var ju speciellt att läsa in den. Mm. Jag var ju fortfarande väldigt, väldigt hjärntrött när jag gjorde den. Men jag bad till om hjälp. Mm. Så det löste sig. Mm. Ja, nej men det var också en sån här. För mig var det så självklart för att när jag hade bestämt mig att skriva boken så visste jag precis hur den skulle se ut, vad den skulle innehålla, hur den skulle vara egentligen precis och att jag skulle läsa in den själv. Så när jag fick det här bokkontraktet så sa jag en ljudbok och den vill jag läsa in själv och då blev de så här jätteglada. Ja, men vad roligt att du vill det. Jag bara, självklart, jag kan inte se någon. Men du måste göra ett sånt här röstprov. Och jag bara, va? Vad menar ni? Ja, men vi måste ju veta att din röst håller och att du kan läsa liksom boken. Mm. Och eftersom jag är dyslektiker och jag tyckte att det där var jättejobbigt så kände jag bara så, gud, hur ska det här gå? Men jag tror att man kan det mesta om man har bestämt sig.
Mm.
Mm. Men jag lyssnade faktiskt på den själv. För jag läste den när jag läste in den. Sen så lyssnade jag på den själv i somras. Det var ett par grejer kanske som jag skulle vilja ändra på så där eller som jag kanske önskat att vi hade tagit med mer liksom. Mm. Men annars så tyckte jag att det var en jättebra bok. Jag blev faktiskt förvånad att den blev så bra.
Mm.
Det var nog först då, för att jag har ju hört att det är så många som tycker att den är fin. Men det var nog först när jag fick lyssna på den själv som jag kände att jag kunde faktiskt förstå den. Mm. Att den, jag förstår att den har hjälpt andra människor. Vilket jag är jättetacksam för det. Det var ju hela syftet liksom, med att jag orkar göra det. Men...
Och så vi hoppas att det blir någonting mer. Vi
kan få ja, läsa eller och då, alltså jag skrev ju så sjukt mycket material. Jag var ju heltidsledig i 5 månader och skrev bara under 5 månader. Då tog jag tjänstledigt. Och jag tror att vi har anmält. Ja, vi har ju, alltså boken slutar ju egentligen typ så här 3 år efter Theos död. Men jag har ju skrivit fram till nutid.
Mm.
Och mycket av det, alltså... Jag vill ju inte skriva om Theo igen, men min hjärna, jag är så övertänkare, jag har så mycket i min hjärna, så att jag har ju skrivit ner allt. Vi får se. Jag tänker att någon gång ska jag tillfälle att läsa igenom det där och se vad man kan använda. Och jag har lite spår på vad jag tycker är viktigt, men framförallt så tycker jag det är viktigt att skriva om livet och det som händer liksom. Mm, vi får se. Men det är ju viktigt att prata om sorg och livet.
Väldigt
så att
viktigt.
Jag tänker att det är... Det är väl bra teman.
Mm. Mm. Och du känns väldigt, väldigt klok. Så det är väldigt fint att lyssna på dig.
Mm. Mm. Det känns som vi skulle kunna sitta här och prata hela kvällen.
Ja. Jag kommer tillbaks.
Ja, det får
jag
gärna göra. Absolut.
Ja.
Men jag tänkte faktiskt fråga dig. Om det är en person nu som lyssnar på det här avsnittet. Mm. Och är självmordsbenägen. För du var ju väldigt nära på att ta ditt egna liv. Har du någonting som du skulle vilja säga till den personen då?
Ja, så prata om det, berätta det för någon. Alltså på riktigt, sök hjälp.
Mm.
Det är ingenting som man ska behöva sitta med själv. Och i mitt fall så var det så här, jag sökte hjälp men fick ingen hjälp.
Mm.
Svaret på mitt rop på hjälp var medicin. Och jag vill inte ens se mer mediciner liksom. Och det har aldrig funkat för mig att äta medicin för jag blir ännu sämre. Och då visste jag att skulle jag ta det, då hade det varit kört för mig. Men prata med nära och kära, vänner eller familj och vad det är, berätta om hur det känns. Och be också om liksom hjälp via sjukvården. Och man ska inte vara rädd för medicin, tror jag. Känns lite så här dubbelt att sitta och säga det, för jag själv aldrig har kunnat ätit. Men jag är en sån person som, jag kan inte ta en Alvedon utan att få de här biverkningarna som är en på miljonen. Jag är inte kompatibel med medicin. Det verkade ju inte Theo heller vara, för han svarade inte heller så bra. Så jag vet inte om vi har något, om det är något genetiskt eller vad det är för något, I don't know. Men jag reagerar inte ens på en, normalt på en liksom huvudvärkstablett eller energitablett. Så att för mig var det inget option. Men prova medicin, det finns många olika sätt. Det finns också väldigt mycket bra sätt, typ traumaterapi som man kan göra nu för tiden. Som inte jag hade någon koll på då. Och det sista man kanske orkar är ju att hålla på och googla runt. Men man kanske har någon vän som är duktig på det. För att det är viktigt. Och nu finns det faktiskt sorgeterapeuter. Det fanns det, tror jag, en person när Theo dog. Som man kunde så här googla sorgeterapi. Och då var den personen mycket mer så här. Erfarenheten var, ja, men depression, vanlig depression eller typ skilsmässa och sådana grejer. Och då kände jag så här, har du någon erfarenhet av att jobba med föräldrar som har förlorat barn? Och då svarade den personen nej. Och då kände jag att okej, då är du fel för mig. Så jag hade ju hela tiden min terapeut som är jätteduktig. Hon är inte rädd för döden. Hon har jobbat med jättemånga som har varit nära döden och som också har dött. Och har förlorat anhöriga. Så hon var totalt orädd, vilket var jätteskönt för mig. Men berätta det. Prata om det. Alltid prata om det. Ingen ska behöva liksom avsluta sitt liv. För att även fast det känns som att det är världens bästa lösning. Eller den enklaste lösningen. Så är man på en plats där man inte är kapabel egentligen att ta det beslutet. Därför man är ju liksom sjuk av sorg. Och är man sjuk ska man inte ta beslut liksom. Jag tror ingen ifrån en lycklig plats skulle säga att de vill dö. Om man kan säga det från en lycklig plats, då kanske det är dags. Men om man vill ta det beslutet utifrån sorg, så ska man inte det, för att man kommer må bra igen. Alla kan må bra igen. Det är liksom ett jobb att utföra, att må bra. Det är ju så här en dagspraktis. Jag måste öva varje dag på att må bra. Jag har mina så här lektioner som jag gör varje dag liksom. I meditation eller shaking eller breathwork eller träna eller äta eller vara ute i naturen. Träffa bara människor som vill mig gott och som liksom är härliga. Men ta hand om mig själv, sova ordentligt. Se till att man jobbar med saker som man gillar. Så ta inga beslut ifrån den platsen. Ta hjälp.
Viktigt.
Verkligen.
Och mycket sådana tips ger ju du också i boken. Och nu har vi pratat mycket om boken.
Ja.
Och nämnt att jag bland annat har lyssnat på den.
Ja.
Så då kan vi passa på att nämna också vart man hittar den om man vill lyssna.
Ja, vill man lyssna på boken så finns den på alla sina ljudboktjänster. Storytel, BookBeat, Nextory. Där hittar man den. Sen kan man även köpa den som ljudbok på Adlibris och Bokus och så. Och sen finns den inbundna boken på Adlibris och Bokus och Akademibokhandeln. Och faktiskt i många bokhandlar har jag sett den. Jag blir jätteglad om. För jag tycker att det är en ganska smal bok. Men de hade den till och med på Gotland när jag var där nu i somras i den bokhandeln. Så att jag blir jätteglad när jag ser den. Och den finns på bibliotek. 119 bibliotek.
Det är bra.
Så ja, då verkligen. Kan man både låna den och lyssna på den. Så det behöver inte kosta en krona. Och för mig, det här var ju inget projekt som jag tjänar pengar på. Tvärtom, jag har förlorat jättemycket pengar på det här projektet. Men jag visste det från början. Och det var inte det som var vinningen i det här. Utan min vinning var att få prata om Theo. Få hjälpa andra personer att förstå att det går att må bra igen. Även om det värsta liksom händer än.
Då kommer vi in lite på. För vi brukar ofta prata om att man ska äga sin sorg. Så vi brukar också fråga våra poddgäster hur de äger sin sorg. Och då undrar vi såklart vad ditt svar
ja,
på det är.
Jag, för mig är att alla känslor är tillåtna. Att alla känslor, vare sig de är liksom härliga, sköna eller osköna eller sorgliga eller någonting. Jag låter alltid alla mina känslor få, de är alla lika välkomna. Sen är det mycket härligare att känna sköna känslor än osköna. Men alla har ett syfte och en plats. Så att jag är, när sorg kommer upp till exempel, så är jag med min sorg. Och eftersom jag har gjort det så pass länge och så intensivt och lärt känna hela min sorg. Jag har verkligen bottnat med den. Vi är vänner idag. Då kan jag bli så, ja, den kommer knacka på. Jag bara, hej, är du här idag? Ja, okej, men då tar vi en dag. Där vi bara liksom myser, du och jag, typ. Och då tar det typ en kvart, så är det bra igen. Så fort går det oftast för mig. Ibland, det var någon gång här nu i våras när jag var så lite rutten i min borrelia också, som jag kände så, men då höll jag faktiskt på en hel dag. Då var det lite så här, gud, det tog en hel dag, sorgen idag. Jag tror till och med att det höll på en halv dag till nästan. Då kändes det, men då har jag kanske inte liksom varit tillräckligt mycket mer än då på länge eller någonting. Så att jag tycker att det är viktigt att våga vara. För det finns ju ingenting med sorg som är farligt. Även fast det kan vara extremt oskönt. Men ju snabbare du kommer liksom in i sorgen och blir vän med den. Och lär känna den, alla ansikten som jag brukar säga. Desto skönare blir det liksom när den knackar på. För den kommer ju alltid av en anledning. På något sätt behöver du ha en ventil, en release eller... Att någonting som du inte har tittat på ett tag liksom. Eller att du får en trigger för någonting. Att du ser en film, ett barn som dör. Försök undvika sådana filmer nu då liksom. Men där kan du nå en. Eller om det är någon som skriver något inlägg. Det är säkert så för er också. Någon som berättar någonting så kan, den där sitter liksom. Men var med sorgen och tillåt alla känslor liksom, att de sorgsna känslorna är lika viktiga som de glada känslorna. Det är liksom hela livet. Det känns lite grann som också att vi har på något sätt blivit programmerade i att vi alltid ska vara lyckliga. Att det är där man ska eftersträva att lycka är liksom. Är du inte lycklig så är du misslyckad. Men jag skulle säga att det är skitsnack. För hela livet är ju liksom ett spektra av alla känslor. Och vad vore livet utan det här spektrat? Det vore ju... fattigt på något sätt. Och då skulle du heller inte uppleva de glada stunderna, de ljusa stunderna lika liksom intensivt. För jag kan tänka mig att vi som har förlorat barn, som har varit, vi kommer aldrig vara med om någonting som är värre. Vi har ju också tillgång till det allra högsta på något sätt, där man verkligen också kan känna en tacksamhet när man är lycklig. För man vet hur jädra oskönt det är att vara nere på botten liksom. Man kanske inte kommer dit på en gång, men man kommer komma dit om man inte, har man förlorat barn nu och inte kan känna den känslan, kan jag säga att man kommer dit. Jag brukar säga att jag kände att jag kunde vara så här 70% glad i säkert 5 år. Så kunde jag aldrig vara så här 100% glad, kände mig aldrig 100% glad, för det var alltid liksom det här svarta sorget som... Men nu kan jag känna att jag är 100% glad. Jag kan till och med säga att jag är typ så 110% glad. För att jag blir så otroligt glad när jag får bli så här lycklig och glad. När jag njuter. När livet är så härligt så blir jag så här. Men gud, tänk att vara med om det här. Efter allt det jobbiga. Så otrolig tacksamhet. Över det. Så, var med alla känslor. De är en gåva.
Ja, jättefint.
Verkligen.
Tack för att jag fick komma hit.
Tack så jättemycket. Tack för att du ville det.
Så fint att få vara med er. Ni gör så viktigt jobb.
Tack.
Jag är så glad för det. Det är jag mitt. Önskar att ni hade funnits när jag förlorade tid.
Tack.
För det är en sån gåva ni ger till alla.
Tack snälla.
Var rädda om era hjärtan.
Tack så jättemycket för idag.
Tack.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.